Ja, om 3 veckor så är det ju pingst. Och på pingsten så kan man ju inte göra något annat än att predika om den heliga ande. Men vi ska faktiskt ta 4 söndagar nu fram till och med pingst och tala om den heliga ande på gudstjänsterna, fast på lite olika sätt. På lite olika sätt. Och det kommer utifrån samtal. Vi brukar göra så att vi bollar lite i församlingsledningen. Vad ska vi predika om liksom det här halvåret som ligger framför? Och då var det lite olika saker som kom upp som liksom landade inom den här sfären lite. Så då blir det en liten predikoserie som heter 4 gånger anden här nu. Som startar idag. Vi kommer landa i det här med profetiska budskap om andedop. Vad är det? Vad är det för konstigt ord? Vikten av att se på frukten. Att det blir en god frukt. Men idag då så ska vi dyka ner i faktiskt, det finns ju något som man brukar kalla för kyrkoåret. En del kyrkor följer det liksom hela tiden. Man predikar utifrån de texterna som är på kyrkoåret. Det brukar vara en evangelietext. Det är från de här berättelserna om Jesus som kallas för evangelierna som börjar. De sa ju att det var 66 böcker i Bibeln här precis innan. Och det är de 4 första böckerna i Nya Testamentet. Det kallas för evangelierna. Så brukar det vara en episteltext. Pistel betyder brev. Det är de som kommer lite efter sen som i Nya Testamentet som är alla breven. Och så brukar det vara en gammaltestamentlig text. Och i evangelietexterna den här söndagen, alltså som är från Johannesevangeliet, som är från Jesu avskedstal. Det är några kapitel i Johannesbrevet som brukar kallas för Jesu avskedstal. När han liksom snackar typ, det här är det viktigaste, det här är kärnan, det här ska ni komma ihåg. Innan han tas till fånga och senare sen de blir avrättade, som vi minns vid påsken när han också uppstår. Men avskedstalet är liksom, det här, mina efterföljare, det här är något ni ska komma ihåg. Och där ska vi läsa från Johannes kapitel 16, som en liten intro bara, vers 7-15. Och då säger Jesus det här till sina efterföljare. Men jag säger er sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Han har inte lämnat dem än, men han ska lämna dem. Det är det som vi brukar minnas när det är Kristi himmelsfärd som kommer snart. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen till er. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare är dömd. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Ja, lite kryptiska verser kanske, men Jesus säger att de ska, det liksom finns ju med i evangelierna hela det här. Jag kommer lämna er, säger Jesus. Men det kommer någon som ska vara med er och vägleda er. Och här kallar Jesus anden för sanningens ande. Och i Apostlagärningarna 2 sen så kan man ju läsa den här klassiska texten om när anden kommer. Det är det som liksom vi kommer landa i på pingst så småningom då. När Guds ande sveper in som en stormvind, som en vind ungefär, rakt in bland de här första kristna. Och förändrar hela deras liv faktiskt. Precis som vinden sveper in i skapelsen i första Mosebok. I det som var öde och tomt så sveper Guds vind in, andens vind. Och samma sätt så sveper andens vind in och skapar något helt nytt, skapar liv. Skapar det som blir kyrkan, det som blir Guds mission. Som gör att människor liksom har tagit det här steget och blir kristna och vågat följa Jesus i alla tider. Och gör det än idag. Den här rörelsen kring Jesus, den växer ju fortfarande mer än någonsin. Sen finns det många olika beskrivningar i de här breven då, det som kommer liksom efter evangelien i Nya Testamentet, av vad anden gör. vad anden gör i en människa. Vad gör om nu Guds heliga ande finns med i mitt liv? Vad gör anden i mitt liv då? Blir jag superkonstig? Nej, Bibeln beskriver massa grejer som anden gör. Ger oss gåvor, skapar god frukt i våra liv till exempel. Anden ger till exempel tålamod. Det är något som jag alltid behöver mer. Ett exempel. En bra grej. Och en del av det här kommer vi återkomma till i de andra predikningarna då. Men nu ska vi också kliva in i det som kanske är liksom episteltexterna den här söndagen då. Och det är från första Johannesbrevet kapitel 4 och vers 10-16. Och så ska vi försöka fånga en grej idag som anden gör i oss. En grej som anden gör i oss. Och då är det då från första Johannesbrevet kapitel 4 och vers 10-16. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste vi också älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss. Och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande. Och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Gud är kärlek. Hur ska man våga lita på att Gud älskar mig? Är inte Gud lite som människor i alla fall? Ibland så dör ju faktiskt kärleken ut. Ibland så blir vi svikna. Ibland så är det vi som sviker. Och väldigt många människor kan i alla fall emellanåt i livet uppleva att den här känslan av att nej men jag är inte älskad. Och av alla människor på jorden, dessa miljarder individer, varför skulle Gud välja att älska just mig? Som dessutom är långt ifrån perfekt. Och är det verkligen så som man håller på och snackar om i kyrkan? Att Gud älskar alla människor? Eller är det bara liksom ett bra snack de har i kyrkan? En bra slogan? Kristna har ju egentligen i alla tider beskrivit Gud som treenig. Som Fader, Son och Ande. Gud är en. Vi tror på en Gud. Men en Gud som visar sig på tre sätt eller i tre personligheter. Och om man ska beskriva treenigheten, det är ju jättesvårt, krångligt. Och man kan ha massa olika bilder för det. Det vet ni som har försökt beskriva treenigheten för någon. Det är inte det lättaste. Men om man ska beskriva det på ett sätt i alla fall, så är det ju att det är en gemenskap av kärlek. Det är en gemenskap av kärlek. Fadern, sonen, anden som är sammanbundna av kärlek. Och kärlek är ju ett relationsord. Det kräver ju subjekt och objekt. Alltså det kräver att det är någon som ger kärlek och att någon tar emot kärlek. Kärlek flödar oftast liksom inte bara omkring lite slumpartat i luften här och där när man går på Hemköp eller något. Utan det krävs att man möter en person som visar en kärlek i sådana fall. Och att man då i gången på Hemköp tar emot kärlek. Att man känner, wow, det här mötet var härligt. Nu, jag känner mig omtyckt och älskad. Och om Gud skulle vara, om man tänker att om Gud inte vore treenig, så skulle man kunna tänka så här att ja, men då hade Gud behövt någon att ge sin kärlek till. Då hade Gud behövt oss, till exempel. För sitter man ensam i en grotta och aldrig har träffat en enda person, så överlever man ju inte heller, men då är det svårt att ge kärlek. Det finns ingen att ge sin kärlek till. Kärlek liksom, det växer i en relation. Det är något som sker i en relation. Men då kan man faktiskt tänka så här att Gud är treenig. Det är ett ständigt flöde av kärlek mellan Fadern, Sonen och Anden i Gud själv. Och på det sättet så kan man faktiskt säga att Gud är kärlek. Det finns ingen annan man kan säga om att Gud, eller att den personen är kärlek. Gud är i sig själv en gemenskap av kärlek. Och det är liksom inte Guds enda egenskap. Det finns ju massa egenskaper som Gud är. Det vet ni om man läser Bibeln. Gud är, jag är. Och så säger Gud att han är massa. Bland annat säger Gud helig. Det är också en sån otroligt viktig egenskap hos Gud. Gud är helig. Så när Gud säger att liksom Gud är kärlek, så är det inte att Gud är liksom en mjäke på något sätt, bara liksom godtar allt. Jag älskar dig vad som än händer. Det gör Gud, men Gud är också helig. Men det finns ingenting som kan ta bort den här egenskapen att Gud är kärlek. För Gud i sig själv är kärlek. Det finns ingen annat som vi säger om att Gud är som liksom kan ta bort det. Och därför så kan inte Gud möta oss på något annat sätt heller. Om du liksom har en längtan, och jag skulle liksom vilja närma mig Gud, förstå mer vem Gud är, få möta Gud, så kommer Gud aldrig möta dig på något annat sätt än genom kärlek. För Gud är kärlek. Gud är också helig, som sagt var. Så det kan vara att man helt plötsligt, när man närmar sig Gud, man får möta Guds helighet, känner att ja, men det här är saker jag behöver göra upp med i mitt liv. Jag behöver be om förlåtelse, för jag behöver människor om förlåtelse, jag behöver Gud om förlåtelse. Det kan vara många grejer. Man ser liksom Guds ljus skiner in i en, och man ser liksom sina egna mörka sidor. Men Gud kan aldrig möta dig på något annat sätt än genom kärlek. 1 Johannes 4:10 står det: detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Och sen sin son som försoningsoffer för våra synder. Man kan ju kanske säga att man har en mamma. I bästa fall så kan man säga att man har en mamma eller en pappa som har varit kärleksfull mot en. Eller en pojkvän, eller en flickvän, eller en man, eller en fru, livspartner. Men man kan inte säga att någon av dem är kärlek. Inte ens om man har haft den bästa morsan i världen så kan man säga att hon är kärlek. Hon kan ha visat kärlek och varit kärleksfull. Men Gud är kärlek. Johannes skriver ju inte att det är kärleken som är Gud, utan att Gud är kärlek. Beatles sjöng ju "Love is all you need", men "all you need is love". Men det kanske är "all you need is God". Då får man liksom, det är då man får kärleken på riktigt på köpet. Så när vi möter Gud, den helige ande, Jesus Kristus, Fadern, treenige guden, så möts vi alltid av kärlek. En stor famn. Vem du än är, vad du har gjort, hur din historia än ser ut. Gud accepterar inte allting, långt ifrån. Men inget kan ta bort att Gud möter dig med kärlek. Och ändå så kan det ju vara så otroligt svårt för oss att våga falla rakt in i den famnen. Fast vi kanske egentligen innerst inne vet att vi så väl behöver det. Att våga liksom komma till Gud och säga: jag ger dig allt. Jag behöver dig, Gud. Jag klarar mig inte utan dig. Det krävs mod att våga falla handlöst in i Guds stora famn. Men när vi gör det så kommer vi nu till den här grejen då som den heliga ande gör. Den vi ska ta upp idag. När vi gör det så har Gud gett oss sin ande så att vi ska veta att Gud förblir i oss och vi får förbli i Gud. Att vi ska veta det. I Efesierbrevet kapitel 1 och vers 13 så står det en liten notering som hänger ihop med detta. Då skriver Paulus till de kristna i Efesus så här: i honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Som ett sigill. En borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Som ett sigill. Man använder inte det så mycket längre. Jag hittade den här, svensk sigill, klimat, köpa morötter. Det är liksom en bevis, en stämpel. Det bästa jag kom på, kanske ni kommer nog på något bättre, men det är när man ska skicka ett rekommenderat brev med Postnord. Ibland är det ju kanske tveksamt numera om det ens funkar med Postnord, men i alla fall rekommenderat brev. Då betalar man extra för att det liksom blir en stämpel att det här ska verkligen hämtas ut av just den personen. Ett sigill. Lite haltande jämförelse. En garant för att det här ska komma fram till rätt destination. Vi har fått den heliga ande som ett sigill på att Gud förblir i oss och vi får förbli i Gud. Och den heliga ande är ju som en vägvisare, sa Jesus i Johannes som vi läste i början. Men också en trygghet på att du tillhör Gud. När du överlåter ditt liv till Jesus Kristus. När du kommer till tro, står det här i Efesierbrevet, på Jesus, så får du anden som ett sigill. Du behöver inte tveka. Ibland kan man liksom tveka och känna, men var är Gud? Liksom? Vad händer i livet? Gud känns långt borta. Varför ska jag drabbas av det här? Eller kan jag verkligen få vara kristen? Kan Gud verkligen förlåta mig? Och så bör man tveka. Men den heliga ande, vi har fått anden som ett sigill för att veta. I Romarbrevet 8 och vers 15 och 16. Så Romarbrevet 8 vers 15 och 16. Så skriver Paulus till de kristna i Rom så här: ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa Abba, fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Och det vet ju ni som har hängt i kyrkan ett tag, att det där Abba, fader, arameiska och betyder typ käre pappa. Det är inte kaviar. Käre pappa. Vi är Guds barn. Anden berättar att du är Guds barn. Att Gud är som en kärleksfull pappa som aldrig kommer överge dig, aldrig kommer lämna dig i sticket. Gud förblir och du får förbli. Och ett annat ställe i Johannes, lite innan där vi läste i början, Johannes 15, också i avskedstalet när Jesus pratar om vinträdet och grenarna, så säger han ju bland annat så här: bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Så den helige ande vill göra mycket i våra liv. Jättemycket grejer. Ge oss gåvor. Göra så att våra liv får producera mer god frukt. Att vi egentligen, man kan nästan säga, blir bättre människor av att bli fyllda av den helige ande. Vill vägleda oss i hela sanningen. Vill vara med oss genom livet. Ge oss kraft, energi, glädje, hopp. Men en sak, och en otroligt viktig sak som anden vill göra, det är att vi ska få förstå den här sanningen. Sanningens ande vill visa oss den här sanningen. Att vi får förbli i Gud och Gud i oss. Och det är sanningen om dig när du kommer till tro på Jesus. Oavsett hur du liksom känner och upplever det, så är det sanningen. Du är aldrig ensam. Du är en del av, liksom, du får liksom nästan kliva in i den här treenige guden, i den Gud som är kärlek i sig själv. Och Gud förblir i dig. Vart du än är, hur livet än ser ut. Gud vänder dig aldrig ryggen och lämnar dig aldrig. Vi kan lämna Gud, men Gud lämnar aldrig oss. Han är med oss alltid. Amen.